Slutsatser. I denna del går jag först in på mina slutsatser av undersökningen uppdelade i olika punkter. Jag går sedan in på dessa resultat mer praktiskt då jag i högre grad drar dem till musikpedagogik. För att efter det, i nästa del, presentera konkreta tips i musikpedagogiska sammanhang i punktform med tydliggörande syfte för läsaren. Sambandet mellan dyslexi och musik. Det finns ett klart samband mellan dyslexi och musik. Dyslexi inverkar på många musikaliska områden både till det negativa och det positiva, vilket blir ett naturligt resultat av det sätt man som dyslektiker fungerar på. Till att börja med verkar det finnas belägg för att det så kallade tredimensionella bildtänkandet har betydelse vid inlärning och spel vid noter. Här inverkar detta typ av tänkande med ett negativt resultat dels i själva avkodningen, i läsprocessen och dels i hanteringen och tänkandet kring och med dessa symboler. Problematiken kring notläsningen överensstämmer även med resultatet i litteraturen. Noterna är tvådimensionella och kräver även en sådan platt avkodning. Om man istället avkodar dem på ett tredimensionellt sätt, vilket man som dyslektiker gör, får det naturligtvis konsekvenser. Med det tredimensionella avkodandet kan det upplevas att notbilden får liv. När den ytterligare dimensionen läggs till får bilden ett djup och sambandet mellan noterna och även informationen blir otydligare. Man utläser en stor mängd information ur notbilden men inte obehindrat den som man har nytta av för det tänkta ändamålet. Helhetsseendet bidrar till att läsriktningen inte används naturligt utan måste läras in. Kraft går åt till att enbart försöka ta in små enheter, not för not, från vänster till höger. Detta medför även att man har svårt att hålla sig till notraden och att man lätt hoppar fel vid radbyten. Man ser inte heller noter och andra symboler i sitt tänkande, vilket här inte förekommer naturligt. En not är som en bokstav, en symbol som, till skillnad från en ikon, symboliserar någonting annat. En information som ofta inte har något naturligt samband med dess bild som måste läras in och sedan automatiseras. Om man inte har dessa platta, indirekta symboler i sitt tänkande, beroende på det direkta bildtänkandet, kan det leda till svårigheter att automatisera till exempel notutseendet med dess tonnamn eller motoriska grepp på instrumentet. Detta skulle kunna tyda på att musiken direkt tolkas i enbart ljud och bildlig betydelse. Noter förekommer inte vid memoreringen av musik i minnesbilden. Det tredimensionella tänkandet som resulterar i att man inte kan tänka platt påverkar och försvårar i sin tur till viss del även förmågan till ett musikteoretiskt tänkande och resonemang. Användningen av musikteori i sitt musicerande är även den begränsad. Där istället ett direktspel fritt från teoretiska inslag föredras av en stor del musiker med dyslexi. Jag uppfattar det som att man här direkt utgår ifrån en musikalisk idé i form av ljud till handling, dess spel, utan att man passerar eller kopplar den till minnesstödet i musikteorin i form av tonnamn etc. Denna direktväg är kort och snabb och automatiseringen har i högre grad skett mellan ljud eller ton till det motoriska greppet på instrumentet. Detta medför att man väl känner inom citationstecken sitt instrument och även upplever en lätthet till spontant spel. Bara man vet hur musiken låter kan man spela den. Ett exempel på detta är förmågan att bara hänga på, som är påtaglig. Att man via gehöret med lätthet bara kan hoppa in i ett redan pågående musikaliskt flöde och sammanhang. Förmågan till gehörspel och improvisation är även stark. Dessa två tillvägagångssätt används flitigt av dyslektiken själv, men är tyvärr inte så vanligt förekommande i den musikaliska undervisning som han eller hon deltar eller har deltagit i. Förmågan till uttryck och känsla i musicerandet beskrivs i hög grad som en viktig del och upplevs som väldigt nära och lättillgänglig. Här är det tredimensionella bildtänkandet till stor fördel, då man har lätt att föreställa sig och mentalt befinna sig i olika miljöer och kanske även djupare befästa känslor. Här behövs ingen översättningsprocess mellan formaten. Särskilt om man redan från början omedvetet översatt musiken direkt till bilder. Det tycks även vara så att de inre föreställningarna rent av kan vara mer påtagliga i sitt uttryck än hos andra som inte har detta bildtänkandet i lika hög grad representerat för sig. Den starka kreativiteten kopplad till dyslexi har säkerligen även en betydande del i bildskapandet kring den musikaliska betydelsen och historietillverkningen inom situationstecken av dess musikaliska innehåll. Förmågan att memorera musik tycks vara stark jämfört med det normala inom situationstecken, förutom när det gäller sångtext. Här upplevs enorma problem, vilka beror på att man som dyslektiker inte kan se text och ord i sitt tänkande som minnesstöd. Det kan upplevas som näst intill omöjligt att lära sig sångtexter utantill, att arbetet kring detta vanligtvis är väldigt krävande. Det kan upplevas som näst intill omöjligt att lära sig sångtexter utantill, att arbetet kring detta vanligtvis är väldigt krävande. Har man väl lyckats kan man dock plötsligt tappa bort textfragment, vilket medför att det är svårt att uppnå en upplevd trygghet inom momentet. Jag tycker mig tydligt se den dyslektiska inom citationstecken hjärnans kännetecken även inom musiken. De musikaliska områden som Fagius beskriver behandlas av den högra hjärnhalvan är i större utsträckning starkt representerade hos musikerna med dyslexi, medan det som hör hemma i den vänstra kan upplevas svagare. Förmågor som att uppfatta melodier, tonhöjd, musikalisk helhet, kontra, notläsning och teori. Konsekvenser av dyslexi i musikpedagogiska sammanhang. I detta avsnitt presenterar jag konkreta musikpedagogiska konsekvenser av min undersökning och mina erfarenheter av dyslexi. Min avsikt är inte att skriva någon på näsan utan att på ett mer konkret sätt visa på vad som skulle kunna vara tänkvärt ur min synvinkel i musikpedagogiska sammanhang. Jag avslutar avsnittet med en del som jag kallar för till alla lärare. Det understryker aspekter i skolans värld kopplade till elever med dyslexi och en tänkbar allmän situation både ur ett lärar- och ett elevperspektiv. Noter används för närvarande i stor omfattning som tillvägagångssätt vid framförallt inlärning av musik i väst. Med tanke på att problematik kring notläsningen upplevs på grund av bristen av symboltänkande och den tredimensionella avkodningen bör detta som medel betänkas. Noterna kan i stor utsträckning upplevas som ett hinder, vilket kan påverka musicerandet väldigt negativt. Konsekvenserna inom musikundervisningen kan vara en begränsad användning av detta system. Det kan läras ut och användas om notläsningen är syftet, men inte som medel. Om syftet är att lära sig musik finns det effektivare och bättre lämpade sätt. Musikteoretiska sammanhang bör man också se upp med. särskilt kopplat till ett musicerande. Gehörspel och improvisation finns det inga begränsningar inom för musiken. Dessa bör tas med som viktiga och tydliga moment från början. Inom dessa områden kommer troligen tryggheten att finnas. Något som är väldigt viktigt att få känna, till exempel för välbefinnandet och självkänslan. Känsla och uttryck är starka förmågor som man kan ha som utgångspunkt i spel och övningar. Det är lämpligt att relatera musicerandet och även att befästa musik och kunskaper genom dessa förmågor. Att memorera musiken med hjälp av bilder, känslomässig förståelse via gehöret och motorik. Det är fruktbart att använda flera sätt och vinklar från olika håll i musikundervisningen parallellt. Detta även bara kring ett och samma moment. Använd alla sinnen för att bygga upp en helhet. Tydliggör även gärna sambandet mellan dessa. Pedagogik. Mitt mål är att hitta en metodik som passar personer med dyslexi i större utsträckning. Man kan inte nog förtydliga att dyslektiker är olika varandra, att vi använder oss av olika strategier, vilket gör det svårt att göra något som är generellt och ska passa alla. Detta är dock inte heller min ambition. Om det kan hjälpa eller underlätta för bara ett mindre antal är jag helt nöjd. Det som jag främst vill uppnå är en förståelse, framförallt hos lärare, och ge dem verktyg och tips på hur man kan gå tillväga i undervisningssituationer. Jag vill medvetandegöra vad som kan orsaka problem, vad som kan underlätta och istället visa på andra utvecklingsbara metoder och sätt att gå tillväga. Visa på vad man dels skulle kunna akta sig för inom citationstecken och dels vad man kan använda sig mer av. Tips man kan testa för att få en musikundervisning som i större utsträckning passar fler eller mer specifikt personer med dyslexi. Från individuell instrumentalundervisning till klassrumssituationer i helklass. Jag kommer att dela upp detta kapitel i två underrubriker. Gör, använd och utforska. Och gör inte. Var vaksam inför. Vi får inte hänga upp oss på vad eleven inte kan utan på vad personen i fråga kan. Dock ser jag ett stort värde i att ta upp förutsättningarna för att missförstånd ska kunna undvikas. Om vi vet vad, hur och varför vi inte ska göra något kan faktiskt leda långt. Till att börja med kommer jag dock att presentera och mer djupgående behandla några av områdena. Man måste som lärare låta eleven närma sig musiken på sitt sätt. Vilket är viktigt att man också måste få öva upp. Alla har rätt att musicera. Och om spelandet är målet, är vägen dit mindre viktig. Hur, på vilket sätt, man når målet är en mer individuell fråga. Det viktiga här är att utrymme finns för olika alternativ. Notläsning, aldrig som medel. Mycket tyder på att notläsningsförmågan aldrig kommer upp till en effektiv nivå. Vare sig i hastighet, i läsningssituationer eller som inlärningsstrategi. Troligt är att man här alltid kommer vara efter inom citationstecken. Jag tycker ändå att man ska introducera och lära ut notläsningen till dessa elever. De har all rätt att få veta hur den fungerar. Använd denna dock i alla fall som mål, inte som medel. Den blir inte tillräckligt effektiv och automatiserad som tillvägagångssätt. Man ska inte använda sig aktivt av denna i sitt musicerande om syftet inte är just att öva sig på att använda den. Man har samma förmåga att förstå hur den fungerar, men inte samma förutsättningar att automatisera detta och använda det på ett aktivt sätt som del i andra processer. Man bör dock vara noggrann med att tydligt förklara tekniken för denna typ av läsning, vilken information man använder, understryker läsriktningen etc. Noga poängtera skillnader i notbilden, som exempelvis tonhöjdens utseende i början av inlärningen. Man behöver på olika sätt synliggöra detta, bland annat genom att eleven själv får skriva och att lägga förståelsen som grund. Betona varför saker och ting ser ut som det gör och försök undvika information utan förklaringar och som bygger på litterär inom citationstecken inlärning. Engagera så många sinnen och synsätt som möjligt för befästning. För att underlätta avkodningen av en notbild kan man markera olika viktiga och avgörande ställen för att tydliggöra dessa. Anpassa noterna med direkt information som färger, storlekar, avvikande layout och andra typer av utstående inom citationstecken information. Detta för att lättare och snabbare kunna orientera sig i notbilden utan att behöva gå in och läsa. Miles och Westcomb tar även upp att större storlek och färg kan underlätta notläsningen. Detta gör även Brand. Det man kan göra för att underlätta läsningen är att förstora upp notsystemet. Göra mellanrummet mellan de olika symbolerna större och de olika symbolerna tydligare, samt att använda färgat papper för att minska kontrasten mellan text och bakgrund. Man kan också göra inlärningen mer personlig genom att till exempel använda olika färger för olika tecken. En sak i taget vid notläsning. Strategin en sak i taget tycker jag mig se vara fördelaktig, vilken bör tydliggöras och understrykas eftersom man med dyslexi tar in helheter och allt på en gång. Förhållandet skulle kunna vara så att det är svårt att veta var man egentligen ska börja och mängden information kan lätt bli för stor. Om inte avkodningen är automatiserad, sambandet mellan symbol och betydelse som i detta läge består av ljud och i viss mån teori kopplat till språkcentret i form av tonnamn etc., kan problem uppstå. Om man då direkt gått till helhetsläsning, en ortografisk sådan, skulle svårigheter kunna uppkomma med den information man ska avkoda. Jag är övertygad om att notläsningen till viss del sker på ett liknande sätt som vid vanlig läsning, då allt, eller inget inom parentes, kommer emot den. Inte detaljerna, bokstäverna och orden i en bestämd ordning som krävs vid läsning. För mig, som är en relativt långsam läsare utan någon egentlig sökläsningsförmåga, hjälper det att markera vissa ord som avslöjar innehållet. Om jag snabbt vill se vilket innehåll en text behandlar, då minns jag snabbt den bild som tidigare byggts upp kring innehållet. När jag läser stryker jag gärna under ord eller markerar dem på annat sätt. Helst så utmärkande som möjligt, som en annan färg, så att jag nästa gång bara behöver läsa dessa ord för att återskapa minnet av vad stycket innehållsmässigt handlade om. Dessa ord placeras då i ett annat lager eller filter, om man kan uttrycka det så. Detta kan också gälla och underlätta vid en stor kompakt textmassa. Om man avgränsar den i exempelvis olika stycken slår inte hela texten emot den på samma sätt. Jag har märkt att texten då blir mer lätthanterlig med de olika delarna mer separata. Detta underlättar synintrycket och att texten som helhet ser mer lättläst ut i mina ögon. Textdelarna blir uppdelade som i olika lager och man drunknar inte eller blir lika trött av den stora mängd textmassa som annars i större utsträckning är involverad. Om notläsningen trots allt är medel kan man först läsa den utan instrument, enbart rytmen och sen tonhöjderna. Men det går att utveckla mer. Ett sätt att gå tillväga här inom tolkningen av en notbild skulle kunna vara att man även praktiskt, tydligt, tog en sak i taget i själva avkodningen. Att man metodiskt gick igenom arket bit för bit så att inga blockeringar uppstår och på så sätt isolerar en eventuell upplevd problematik. Detta genom att exempelvis kontrollera formen, hur är stycket uppbyggt, vilka delar finns med. När själva notavkodandet inleds kan man exempelvis alltid börja med rytmen. Klappa den eller spela den på enbart en och samma tonhöjd. För att isolera detta ytterligare kan man för att starta denna process genom att enbart ställa fram ett blad med endast rytmerna på för att garantera att inte annan information kan distrahera och sedan gå vidare när eventuella frågetecken är utredda. Sedan kan man lägga på tonhöjden till informationen. För ett tidigare skede i notläsningen kan man även isolera denna innan detta steg genom att lägga fram ett blad innehållande tonhöjden med enbart helnotsrytmisering. När man har gått igenom denna kan man gå vidare till enbart tonhöjd som exempelvis fjärdedelsnoter eller den tillsammans med rytmen beroende på elevens nivå och musikens svårighetsgrad. När man senare kommer till nyanser, dynamik och artikulation etc. skulle denna kunna vara på ett genomskinligt papper som man antingen lägger som ett ytterligare filter ovanpå melodin eller har enskilt och så vidare. Man hjälper då eleven på så sätt genom att man presenterar ett exempel på tillvägagångssätt i avkodningen och att det då inte går att ta in allt på en gång utan fokus är givet. Märk väl att det sätt jag just presenterade inte utgår från helhetsperspektivet, vilket kan vara fördelaktigt. Man kan då istället, om man enbart vill utgå ifrån noterna i detta skede, först presentera en grov mall över styckets form, utan att spela. Visa på karaktären, dynamik och nyans för att man rent bokstavligt ska kunna bidra till en uppfattning av styckets uttryck och vart det är på väg. Här kan man väva in en mer bildlig betydelse, en historia, för att i ännu högre grad gestalta dess känsla, vilket nämns i intervjuerna som medel. Sedan presentera en översikt över melodilinjen rent grafiskt och sedan stegvis gå in på flera detaljer som då är lättare att ta till sig när man har helhetsbilden klar. Man lägger då bara till dessa till den bild man redan har skapat och bygger på den. Att man direkt från början har med känslan och musikens uttryck är utefter min bedömning mycket fördelaktigt. Ett sätt man rent lästekniskt skulle kunna utforska i notläsningstekniken och som troligtvis skulle kunna vara fördelaktigt är den mer analytiska, inspirerat av whole language-läsningen. Att man från början utgick från bilder och enheter och kunna dra nytta av den starka igenkänningsförmågan som personer med dyslexi ofta kan ha. Här kan man också utnyttja och till stor del använda den grafiska informationen som notbilden innehåller. Utseendemässigt kan en notbild för till exempel blåsinstrument, piano och stråk innehålla mycket information för att det rent tekniskt sett inte finns så många hinder i avseendet att kunna spela fort. Ju snabbare musiken går, ju intensivare spelet är i hastighet, desto mer information innehåller noterna och kravet på läshastighet ökar. I mitt fall är tvärflöjt i detta avseende ett svårt instrument med tanke på den hastighet som man rent tekniskt kan spela i och den massiva information notbilden då ofta innehåller. Om man vill ha en lättare notläsning skulle man rent principiellt kunna välja ett instrument som i det avseendet är mer trögspelat eller mer tekniskt svårspelat. Piano, med sitt nästintill obegränsade antal toner samtidigt i spelet, är i detta avseende bland de svårare instrumenten ur denna notläsningssynpunkt. Förförståelse underlättar även notläsandet. Om man redan har en viss inre bild klar, är det bara att bygga på den istället för att behöva skapa en helt ny. Jag tror att det här är som i den vanliga textläsningen. Jag tycker att det är mycket lättare att läsa om jag innan vet vad det kommer att handla om i stora drag. Det är även mycket lättare att acceptera processen. Jag godtar då bättre att detaljerat börja läsa. Detta tror jag även gäller notläsningen, fast bilden då istället är en musikalisk sådan bestående av ljud, men även annat som färg, känslor, bilder och händelser i mitt fall. Miles och Westcombe tar upp att stressiga situationer förvärrar notläsningen, även tillfälliga förtecken. Om problematik upplevs vid det teoretiska notskrivandet, vilket kan innebära problem vid bevarande för minnet i en musikskapande situation, kan dataprogram vara ett sätt att undvika detta på. Detta tas även upp av Miles och Westcombe. Det är förstås i sig även ett starkt redskap att använda sig av. Benny Andersson lär uteslutande använda sig av detta sätt i hans skapande av musik för sin egen del. Gehör. Stärk gehörspelet, detta spel- och inlärningssätt ända från början. Detta är även något som Brand framhäver och att man som medel här kan ta till sången parallellt för att förstärka gehöret ytterligare. Detta borde vara med som ett viktigt moment i all musikundervisning, men är särskilt fördelaktigt i undervisning med elever med dyslexi. Detta tillvägagångssätt upplevs i hög grad som tryggheten i ett musicerande, ofta utan att man haft undervisning som utgår från gehörspel. Om detta funnits med från början, även i undervisning, hade det säkerligen gett dem ännu mer självförtroende och musikaliskt utrymme även som yngre. Det är tänkbart att man som dyslektiker här har lättare att uppfatta melodier och den musikaliska strukturen och även har fördelar inom improvisationsspel. Att man även som dyslektiker har en stor medvetenhetssfär, en förmåga att ha sin uppmärksamhet på flera platser och i flera perspektiv samtidigt, skulle kanske också kunna tyda på en större känslighet vad det gäller uppmärksamhet, att ta in information. Detta kanske då även sådan via öronen, som inte är fonologisk. Man kan inte komma och kräva att man helt plötsligt ska spela på gehör för att man borde kunna det bättre om man aldrig fått öva det sättet. Vissa lärare har också fått för sig att det är fusk och har därför förbjudit det i undervisningen. Jag har även flera gånger själv känt av en nedvärdering hos pedagoger angående gehörspel jämfört med notbundet spel. Utgå även här i gehörspel från helheten för att sedan, då överblicken och känslan av kontroll finns, gå till mindre enheter. Sambandet och förståelsen är viktig, liksom musikalisk form. Om pedagogiken ligger närmare elevens naturliga sätt att kunna ta till sig information på, ökar givetvis dennes förmåga att ta till sig innehållet. Detta kan förstås vara svårt för en elev att själv inse, vilket kan leda till att man bara accepterar känslan av en viss omedveten förvirring. Om jag ser tillbaka på min egen undervisning kände jag ofta en osäkerhet, att jag inte riktigt hade koll. Jag spelade mycket på rent gehör på egen hand, men så gott som aldrig under lektionstid inom flöjt och pianospelet i större delen av min utbildning. Om jag fått en bredare undervisning är jag övertygad om att vissa delar hade underlättats. Detta är förstås individuellt. Det finns, som jag sagt förut, inte en dyslektiker som är en annan precis lik. Generaliseringar kan man i detta fall inte dra för långt och absolut inte acceptera rakt av. Man måste därför som lärare vara lyhörd och se vilken pedagogik och vilket arbetssätt som passar eleven i huvudsak. Så att man genom detta kan vidga elevens vyer. Man bör förstås använda sig av olika sätt, olika tekniker så att eleven själv får möjlighet att testa och känna på olika moment. Vad han eller hon gillar respektive inte gillar passar för. Jag har experimenterat en del kring detta med flöjtelever. Jag gick då baklänges inom citationstecken, skulle man kunna säga. Det får med sig en skiva hem med en låt som de ska lyssna på. De ska fundera på vilka inre bilder de får när de hör musiken. Vad de hör, vilka instrument, från vilket land musiken kan komma och så vidare. Sedan får de skriva ner formen. Sedan fundera över tonförråd, tonart och högsta och lägsta ton. Efter det får de uppgift att göra en grafisk bild av melodin, rita en linje innehållande dess tonhöjdstruktur. Sedan är det dags att börja spela. En tanke från min sida angående inlärning är då att det redan på ett omedvetet sätt har lärt sig melodin, att man då bara kan koncentrera sig på spelet. Testa att helt frigöra musiken från teorin med lek och spel efter andra saker som bilder, historier och andra typer av symboler. Jag har med flöjtelever spelat och gjort improvisationer kring känslor, miljöer, händelser, historier och ord av olika slag. Jag har sedan ritat symboler och små bilder som de fått ljudsätta genom eget spel. Och sedan har de själva ritat symboler jag fått spela. De har till påföljande vecka fått en uppgift att rita 4 egna symbolbilder till sig själva och en ytterligare stämma till mig som lärare, som vi nästkommande lektion spelat tvåstämmigt och experimenterat kring. Vi spelade sedan in och lyssnade. Till slut blev alla elevers olika spel till en hel skiva. Något som jag själv ibland använt mig av är ett nummersystem 1-8. Byggt på tonplatserna i skalan. Det finns liknande inom den svenska folkmusiken och även i Indien. För mig blir sammanhanget mycket tydligare med siffror än med bokstäver. Nu följer information i listform. Det är 2 listor som beskrivs med olika moment i musikundervisning. Den första listan är kallad Gör inte, var vaksam inför. Och den lyder som följer. Var vaksam inför noter, särskilt notläsning kopplat till praktiskt spel. Teori, förknippat med aktivt spel. Teoretiska resonemang utan visuellt stöd. Att kräva automatisering och användande av noter som medel. Avistaläsning innehållande någon typ av krav. Musikalisk högläsning inför andra. Overhead med sångtext. Räkna alltid med att det i klassundervisning finns elever med dyslexi. att alla elever då troligtvis inte kan hinna läsa från texten och kunna sjunga med. Kräv inte utan till inlärning av sångtexter. Muntliga instruktioner innehållande komprimerade fakta och lägesangivelser. Grepptabeller och olika typer av scheman som kräver en platt avkodning. Här kan kompletterande förklaringar underlätta angående riktningar och tolkningssätt. Stress som försvårar notläsningen. Ensam läsning på obegränsad tid föredras. Och slutligen att vara vaksam inför är fyrkantighet, fasta och låsta resonemang och tankemönster. Nu följer nästa lista som istället handlar om det som man kan göra ännu mer och använda och utforska mer. Den lyder som följer. Använd och utforska mer. Chansen att låta eleven få utveckla sitt främsta tillvägagångssätt i musicerandet. Gehörspelet byggt på hur det låter, det rena gehöret. Direktspelet. Musikalisk tanke, idé eller ljud direkt till spel. Fritt från platt information såsom musikteori. Det fria spelet, eftersom man inte lika lätt tycks fastna i teoretiska banor. Även fritt från platt information. Arbeta kring ett moment i taget och isolera olika arbetssätt. Då har man större chans att upptäcka, isolera, synliggöra och utröna eventuell problematik. Skapande, uttryck och känsla i undervisningen direkt från början. Helheten. Starta därför med helhetligt perspektiv för att sedan gå neråt till detaljer för att underlätta lokalisering och sammanhang. Utgångspunkten större. Tänk större och från olika håll, många ingångar till ett moment. Underlättandet i det rent läsliga. Ju glesare informationen står, desto lättare att kunna tyda den. Stödet vid sånger kopplat till förståelsen och resonemang kring dess innehåll. Använd även olika inlärningsstilar av samma text som rent gehör vid härmning, bilder, rörelser etc. Förankrandet i förståelse och sammanhang såsom bilder, historier och känslor. Användandet och nyttan av direktinformation som grafik, form, färg, storlek, avstånd och annat som tydliggör innehållet. Även direkta tecken som stöd istället för inlärda symboler för att underlätta. Istället för vänster- och högerbegreppen kan det vara bra att peka på kopplingen mellan ljud och handling. Att ta hjälp av olika sinnen. Fantasi, kreativitet, spela och improvisera utifrån bilder, känslor, miljöer, fenomen och ting. Det finns inga gränser. Leken med tanken. Skapa visuella rum, musikaliska resor i sinnet. Underlättandet. Att i musikteoretiska resonemang försöka att skapa bilder kring platt symbolisk information byggt på sammanhang och förståelse. Detta för att underlätta översättningen inom citationstecken. Tillplattandet. Platta till teoretiska sammanhang, till exempel kvintcirkeln. Ramsor för till exempel notnamn, vilka varit till stor hjälp för mig. Och slutligen att använda och utforska ännu mer är att frångå inlärning inom citationstecken och automatisering och istället utgå från vad eleven redan har. Rön som har konkreta musikpedagogiska implikationer. Av litteraturen jag läst intervjuresultaten och av min egen erfarenhet ser jag problematik kring notläsningen. Och av följderna det ger kan man generellt ifrågasätta användandet av noter som övervägande medel. Det finns här lämpligare medel för ändamålet. Se i övrigt listan ovan.